Det som jag ska tala om, det är, kan man säga, en slags överbyggnad, intresse som jag har fått, och som Kristina sa, så kommer det av den här tiden som vi lever i nu, alltså där vi har kan man säga en väldigt hög förändringstakt, och mycket av detta hänger samman med introduktionen av ny användning och ny teknik i samhället och för allt fler ändamål. Och det hänger också, den i sin tur hänger samman med sådana saker som globalisering och förändring av hur vi arbetar, förändring av hur vi lär oss saker och ting, förändring av våra sociala relationer och till och med våra identiteter som sker nu. Så att temat för den här presentationen då, det är lite grann om hur samhället bär sig åt för att bygga upp kunskaper och färdigheter, och framförallt hur man bär sig åt för att bevara dem över tid, så att man inte tappar allt för mycket. Och då när jag säger kunskaper och färdigheter, så menar jag egentligen mer erfarenheter som människor gör. Om vi kallar det kunskaper eller inte är liksom en slags definitionsfråga, men det är det som John Dewey kallar för civilisationens sparade kapital. Det vill säga allt det som vi har och som vi helst ska kunna använda vidare. Och ja, för den här lilla presentationen som jag har nu, så har jag formulerat fyra stycken frågor. Det ena är då att säga någonting om hur vi människor skapar och för vidare kunskaper och erfarenheter, färdigheter av olika slag. Och sen hur vi försöker undvika att tappa det som vi har uppnått då. Så att vi slipper uppfinna hjulet igen då. Jag kommer tillbaka till det. Och sen, det kan man då säga, uttrycka på ett annat sätt, som hur samhället bygger upp ett socialt minne då. Ett minne av de erfarenheter som man har gjort och som man kan sprida i befolkningen. Användas utav. Jag kommer tillbaka till det. Och sen den frågan som jag egentligen tycker kanske är mest intressant, är hur formas vi av detta minne? Vi som lever och verkar nu. Så exempelvis alla ni som är här nu, är ni produkter av skriften, skriftspråket. Ni tänker med hjälp av skrift, ni skriver. Och om man tittar tillbaka i historien, så är det inte så många som har gjort det. Det är en ganska ovanlig position egentligen. De allra flesta språk vi känner till har inte haft någon skrift överhuvudtaget, och väldigt få har haft litteratur, så att vi befinner oss i en väldigt speciell situation. Jag kommer fram till det. Jag ska försöka sluta kvart nu, så att vi kan, eller ännu tidigare, så att vi kan föra en diskussion om det här som jag säger då. Och en av byggstenarna i den här processen då, det är, kan man säga, den mänskliga hjärnan då, som har varit med oss i den här utformningen, kanske ett par hundratusen år har den sett ungefär likadan ut. Och vi lever i en hjärncentrerad tid nu. Egentligen är det inte hjärnor som kan utveckla kunskaper eller bevara dem eller lär sig, utan det är människor som gör det med hjälp av bland annat hjärnan och så. Men det är ändå intressant att börja i den ändan. Och då kan man säga att om man tittar på hur människor fungerar, så är vi inte speciellt exceptionellt utrustade på vissa plan. Det finns en berömd lag i psykologin som man kallar 7 plus minus 2, och som beskriver då det mänskliga uppmärksamhetsminnet, eller vad man kallar för arbetsminnen för tiden, som då omfattar ungefär 7 plus 2 enheter. Så att om jag skulle räkna upp de här siffrorna för er och det inte finns något samband i dem, så skulle de flesta av er komma ihåg mellan 7 plus minus 2. Det är liksom det som begränsar vår uppmärksamhet. På samma sätt, om jag räknar upp de här orden och det inte finns något samband mellan dem, så skulle ni komma ihåg ungefär så mycket. Sen skulle ni storkna, alltså belastningen på oss för stor. På samma sätt kan man säga om det som gäller visuella korttidsminnet, att det är väldigt kort. Alltså, vi har ett slags fönster som är kanske 10-15 sekunder bakåt i tiden. Om ni inte uppmärksammat det som finns där i då, det säger aktivt tagit tag i det, så försvinner det och är borta för alltid. Och det är också ett väldigt begränsat fönster mot världen då. Man kan också se på ett långtidsminne som är inte heller så där vansinnigt imponerande. Även om vi kan komma ihåg saker och ting, så minns vi på väldigt personliga sätt, och vi bygger upp ett eget minne som inte fungerar som ett socialt minne då för alla, utan det är liksom vår egen privata skattkammare, och där i kan då diverse olika saker hända som ni känner till, exempelvis som rättssituationer och sånt, att två personer kan stå och minnas precis två olika saker och vara lika övertygade om detta. En fråga man kan ställa sig är en varelse som är utrustad med en sån här i och för sig imponerande förutsättning som ändå är så begränsad på väldigt många olika sätt. Hur har de kunnat bygga upp alla de kunskaper och färdigheter som vi har i samhället? Hur har de kunnat utveckla hela den repertoar av insikter och teknik och så som vi har i samhället? Och det här är då inget teoretiskt problem utan ett konkret och ett praktiskt problem. Om det vore så att vi inte kunde bevara och utveckla kunskaper så skulle världen se väldigt annorlunda ut. Då skulle vi börjat om igen hela tiden. Så man kan säga att det här är då en slags bild av vad som har hänt. Om man tittar på väldigt många områden så tittar man att vi är förvånansvärt bra på att bevara erfarenheter och som människor har gjort över tid. Alltså det finns, om man tittar på sådana aktiviteter som att bygga båtar eller bota sjukdomar eller transportera oss eller navigera eller allting sånt, så kan man säga att vi har lyckats bevara väldigt mycket av tidigare kunskaper och vi har också lyckats utveckla dem. Och varje generation utvecklar då så att säga på en plattform och så föds en generation och då har de tidigare generationers erfarenheter som det är naturliga för dem och så bygger man vidare på det sättet. Så om vi tittar på skrift här så kan vi säga att det har funnits liksom lite olika generationer och här uppe har vi nu digitala sätt att skriva och bete oss. Så att det finns en slags kontinuitet i utvecklingen då som gör att vi faktiskt behåller väldigt mycket. Inte allt, jag kommer något exempel på. Det finns vissa saker som jag har tappat bort men väldigt mycket behåller vi och det är ju bland annat därför som den nya teknologin som man kallar inte är den nya teknologin. För det är den vanliga teknologin för de som är 25-30 år nu. Det är det sättet som är normalt att agera inom väldigt många områden. Så jag ville gå tillbaka i tiden. Väldigt långt tillbaka i tiden. Och försöka reda ut lite grann hur det här går till. Då. Och om man då kan säga att den här personen som är här då, det är en så kallad händig människa, homo habilis. Det var ju inte vi då och den här personen levde för ungefär 2,5 till 1,8 miljoner år sedan. Något sånt där. Och han eller hon kunde då inte prata exempelvis, vilket vi känner till. Alltså använde ett sånt språk som vi har och hade ungefär hälften av vår hjärnvolym eller till och med lite mindre. Men naturligtvis kunde den här varelsen, om man skulle inte kalla det för människa, det är stötande kanske kalla för människa, men den här varelsen kunde kommunicera på något sätt. Man måste ha haft ett kroppsspråk och så småningom så utvecklas det någon form av ljud. Men det som är intressant med den här bilden som då är återskapad från en väldigt berömd utställning i Paris, det är att ni ser att han eller hon håller ett litet objekt i handen, ett litet föremål och det är en så kallad handyxa som är det äldsta tillverkade redskapet i kännetiden. Drygt 2 miljoner år gammal, 2,2-2,3 och det här flyttar sig bakåt i tiden hela tiden ju mer arkeologerna gräver ju djupare ner de kommer. Och det här är ett exempel på de allra första tillverkade redskapen. Det vill säga det första tecknen vi har på att den här varelsen tar ett föremål och så gör han om den till någonting eller hon om den till någonting annat. Och det man gör om den till, det är då till en yxa som man kan knäcka nötter med eller man kan kasta på sina ovänner eller vad man nu vill ha först. Det här kallas för det här har man hittat nu över nästan hela världen och det kallas för eller inte hela världen, många ställen sin tids schweiziska armékniv. Det är alltså en multipurpose tool som man använder för många olika saker. Och det som är intressant med detta är då för det första att om man använder den så här så blir man då en mer kompetent människa. Man kan göra mycket mer, eller varelse, man kan göra mycket mer. Man kan gripa in i världen på olika sätt och man kan knäcka nötter, man kan skära av saker och ting och man kan så att säga, helt enkelt bredda sin repertoar som levande varelse. Och det som är ännu mer intressant ur min synpunkt det är då att för att kunna, alltså det här är ett steg där man så att säga går ifrån att bara leva av det som finns omkring oss till att skapa någonting. Och det kallar man, det kan man kalla för artefakter då, primära artefakter eller primära redskap. Och den som gör detta måste ha någonting mellan öronen här. Man måste ha en förmåga att kunna se att man kan ta den här stenen och man kan göra den till någonting som man vill ha. Så att, och det kan vi dra slutsatsen att de här är skapade av några levande varelser, och de är också, det finns någon form av mental aktivitet, det finns någon form av modellering, det finns någon form av tänkande i bakgrunden. Så det här kan man se som rötterna då till vår materiella, en del av vår materiella kultur. Och det är väldigt viktigt att den här materiella kulturen kom före den mentala eller den estetiska kulturen. Alltså tekniken i den här meningen är föregångare till långt, långt, långt före det vi kunde tala eller kunde göra andra saker som jag återkommer till då. Och det här är ju samtidigt då ett väldigt effektivt sätt att minnas då i samhället. Om man skapar såna här redskap i samhället och använder dem och sprider dem och så glömmer man inte av det hela. Utan då kommer nästa generation att börja med det här. Och så småningom så kommer vi att få en utveckling som baserar sig på att man började med det här. Det vill säga man kommer att göra allt mer och mer ändamålsenliga olika typer av verktyg och sådana saker. Och det här kommer också trigga förmågan att göra saker till mellan öronen. Det vill säga att man kan tänka sig att två sådana här varelser jämför sina sådana här. Och så börjar de liksom försöka utveckla dem på olika sätt. Så väldigt mycket av det vi kallar tänkande, föreställningsförmåga och allting som kommer ur att vi har sysslat med sådana här materiella saker. Det är det som har triggat vår fantasi, vårt engagemang och så. Jag kommer tillbaka till det. Så man kan säga att det finns en, om man tittar bakåt så finns det en biologisk evolution som har tagit fram den här typen av varelser som vi ger då. Men så finns det också vad man kan kalla för en sociokulturell, eller om ni så vill en kulturell evolution, som innebär att man har skapat då en materiell kultur och man har skapat idévärldar. Vi har skapat symboliska tänkesätt, vi har skapat intellektuella resurser av olika slag. Och allt det här, den här sociala och sociokulturella evolutionen fungerar väldigt annorlunda än den biologiska evolutionen. För den sociokulturella evolutionen, den är ändamålsstyrd då. Om man gjort en grej så gör man en grej till och så gör man en grej till. Medan den biologiska, som vi vet, fungerar på annat sätt. Och ett grundmoment i det här då, det är det som jag ska kalla för externalisering då. Och det innebär att man tar en idé och så gör man en grej av den. Eller man tar en idé och så yttrar man den för en annan. Det vill säga att vi synliggör våra kunskaper för varandra. Det kan vi göra genom att prata med varandra. Eller det gjorde man här i början och innan man kunde prata så gjorde man det väldigt mycket genom kroppsspråk och sådana saker förmodligen. Men också genom att man gjorde prylar och materiella artefakter. Alltså. På så sätt så synliggör man kunskaper för andra människor som i sin tur kan ta vara på dem och kan ta hand om dem för sina egna syften. Så, jag har återkommit med några frågor då. Hur bygger då civilisationer och samhällen upp sparkapital i form av kunskaper och färdigheter? Och det här är då också den materiella kulturen väldigt viktig. Och det är någonting som man läser textböcker och introduktioner till studie av lärande och utveckling och allting sånt, så är nästan alltid den materiella kulturen borta. Utan vi betraktar lärande och utveckling som mentala fenomen. Men det kan vi inte göra. Det kan vi inte göra idag heller, därför att vi utvecklas i relation till tekniker, till teknologier, till social organisation. Och den andra frågan här, vad är då... Vad innebär det här för oss och våra sätt att lära och tillgodogöra oss erfarenheter och insikter? Vad händer nu då när vi befinner oss bevisligen i en ganska stark förändring från vad forskare kallar för en print culture till en digital kultur, en digital värld? Vad är det för någonting som man vinner och vad är det som går förlorat då? Så man kan säga att för att vara väldigt snabb så finns det tre sätt eller fyra sätt som jag vill nämna här då som är centrala för hur människor utvecklar kunskaper. Det första är att man utvecklar sin kommunikation, sin förmåga att dela erfarenheter, sin förmåga att utbyta erfarenheter med varandra. Att reagera på andra. Och det kan man göra med språk, tal, men det behöver inte vara tal utan vi har många andra språk också. Vi har kroppsspråk och symboliska språk och det behöver inte vara ett fullgånget nationellt språk. Alltså. Man måste utveckla någon typ av begrepp och man måste så småningom utveckla det, man också berättelser då. Jag kommer tillbaka till det. Det andra sättet man gör det på, det är då att man utvecklar tekniker och teknologier och artefakter. Och det är ju det som på sätt och vis är det mest utmärkande för oss på många sätt, bortsett från vårt språk. Och det är vår förmåga att göra om idéer till tekniker. Då. Och vad är en artefakt? Det är inte svårt att definiera på ett allmänt plan. För allting ni ser omkring er här, utom vi möjligtvis, är artefakten. Vi är gjort av människor för att ha vissa syften, tjäna vissa syften och ha vissa ändamål. Och sen utvecklar man då också tekniker för att dokumentera erfarenheter, dokumentera kunskaper. Och det är det som jag ska prata om i fortsättningen. Och då, med hjälp av dem så bygger man upp då något som vi kan kalla det sociala minnet. Det vill säga det är tekniker som inte är precis så som den här handyxan var, utan det är tekniker som är specifikt har till ändamål att bevara erfarenheter. En väldigt viktig mekanism för att utveckla kunskaper också, det är att man skapar sammanhang för människor. Man skapar sammanhang där man kan lära, det man kan kalla för institutioner. Om man tittar på sådana intellektuella språkliga delar av detta, så är det naturligtvis utvecklingen av språket som är en viktig grund. Men en väldigt viktig kunskapsform för människor har alltid varit och kommer alltid att vara berättelsen då. Det är berättelsen som är vårt sätt att organisera världen. Det är berättelsen som gör att vi inte är begränsade på det sättet som jag beskrev tidigare. Utan en berättelse kan vi förstå i sin helhet. Vi kan förstå den som vad man kallar en episod. Början, en mitt och ett slut. Och i den formen kan vi bevara oerhört mycket erfarenheter. Faktiskt ingen gräns. Vi kan berätta om vår historia. Vi kan berätta om olyckor vi har varit med om, vi kan berätta om när vi gifte oss, eller vi kan berätta om när vi fick barn. Allt. Vi kan alltså göra berättelser av våra erfarenheter. Och det är den mekanism som vår art och Homo sapiens har använt i några hundratusen år. Och det här är inte bara någon enkel historia, utan det är genom sådana här berättelser som vi också skapar oss själva. Som skapar oss själva, som ger oss själva identiteter. Och vem är jag inte, vem är som jag, vem är inte som jag. Så det är en väldigt kraftfull formering av oss som tänkande varelse. Så småningom så blir de här berättelserna ganska komplicerade då. När man kommer långt fram i historien. Jag tog det här som ett exempel bara. Det här är något som jag läste i Aftonbladet för en tid sedan. Alltså det är skrivet i en helt vanlig tidning. En vanlig svensk tidning. Och den här berättelsen är då väldigt kunskapsrik. Därför att jag kan inte förstå vad som står här. Jag kan läsa svenska och jag förstår vad som menas med koordinerande. Alltså jag kan dechiffrera språket. Men den här världen som det handlar om, vilket då är poker, har jag ingen insikt i. Så jag kan faktiskt inte tala. Jag skulle inte kunna förklara för någon vad det här betyder. Det är ett signal på att vi lever i en väldigt komplex värld. Där det finns många olika sätt att bygga upp kunskap och många olika sätt att leva kunskaper och många olika sätt att utveckla insikter då i det hela. För en del människor är det här självklart vad det står här, men för många av oss är det runa grekiska. Och det är ändå en aspekt av den här utvecklingen. Om man går tillbaka, så en av anledningarna till att vi har kunnat bygga upp ett sånt här stort socialt minne då, att vi har kunnat utveckla kunskaper, erfarenheter och färdigheter då, det är då att vi inte är begränsade av vår egen kropp, våra egna erfarenheter eller vår egen hjärna eller dess resurser. Utan vi har lagt väldigt mycket utanför oss själva. Vi har alltså byggt upp erfarenheter utanför oss själva. Och det gör vi då dels genom sådana här materiella redskap som vi visade förut. Men det gör vi också väldigt mycket genom det som man kan kalla för representationella redskap. Då. Det vill säga den här bilden här som kommer från en av grottorna i norra Spanien, där man då började rita bilder, avbilda världen på det här sättet. Och detta är också intressant, för att bildskapandet och estetiskt skapande kommer före skriften historiskt. Det är själva verket grunden för den teknik som vi kallar skrift. Det finns många diskussioner om varför människor, och det här är ju människor, började göra detta egentligen, och det kan man nog aldrig kanske riktigt klara ut. Men här igen kan man säga att här finns det de personer som gjorde detta måste ha haft väldigt mycket kunskaper. För det första måste man ha kunskaper om material som man använde för detta. Och i själva verket var nog att man lärde sig använda material av olika slag en viktig anledning till detta. Men det andra är att man måste också ha haft begreppsliga kunskaper. Man måste ha kunnat lära sig att se ett tredimensionellt föremål och avbilda det tvådimensionellt. Det gör man inte utan vidare. Det gör man inte utan att man kan på något sätt omvandla den här informationen till att bli annorlunda. Och det här är förut något som vi måste lära oss idag också. Det måste vi alla lära oss när vi växer upp. Vi måste lära oss att göra om tredimensionell information till tvådimensionell information i massor av situationer. Så bilden blev då en viktig, kan man säga, en viktig föregångare och en viktig stimulans till kunskapsutveckling, till estetisk utveckling och till utveckling av olika typer av insikter. Och det blev en slags domän där människor kunde liksom uttrycka sig. Och det här är en fantastiskt vacker målning som också kommer från samma ställe som var kanske ungefär 20-25 000 år gammal. Och här har man då så här skapat... På samma sätt som berättelsen så kan man säga att det här är en virtuell värld. Det är en värld av som liksom kopierar lite grann vad vi gör i vardagen. Men man kan också leka med den. Man kan göra andra saker. Den är inte begränsad till avbildning, utan man kan göra andra saker. Det är ju samma sak med berättelsen. Det är också en virtuell värld. Man kan berätta på många olika sätt och bygga många olika historier. Så småningom blev de här bilderna kan man säga mer laddade då. Det började med avbildningar och blev laddade. Och det här tycker jag är en väldigt intressant bild som då skildrar, det som inte är en avbildning utan som skildrar en händelse. Det är någonting som händer där. Och det som händer är att det är någon som jagar ett djur. Och om man tittar riktigt noga på den så ser man att det finns också en avbildning av att det här djuret har mat i magen. Alltså den har ätit det här djuret som man är ute efter. Att göra detta. Och det som är intressant med den här bilden är att den är inte ens 200 år gammal. Den är ungefär 170 år gammal. Men hämtar från ett folk som levde kvar i den typen, som inte hade skriftspråk utan levde kvar. Och därför kunde de berätta vad bilden föreställde också för engelska antropologer. Så småningom så blir det här och det är den tekniken som har betytt väldigt mycket för vårt sätt att bygga upp kunskap och erfarenheter. Så småningom så blir det blir skriften som vi använder i väldigt stor utsträckning för att dokumentera erfarenheter. Och där har vi då en utveckling ifrån, kan man säga att skriften har utvecklats ifrån att ha varit bilder, allt mer och mer stiliserade bilder, till att bli olika typer av symbolisk skrift. På olika sätt. Och den här utvecklingen har sett ut på olika sätt i olika språk, olika kulturer. Och inte alla som känner till har ett alfabet heller, utan många skriver fortfarande med ordskrift. Och stavelseskrift kommer att göra så i all evighet. Det som är intressant med den här utvecklingen, då, eller en av de saker som är intressant, det är om man tittar på hur kulturen utvecklar det. Och nu talar jag om vår kultur, för det här ser inte likadant ut i alla kulturer. Med vår kultur så menar jag den kultur som uppstod i Mesopotamien, alltså det så kallade tvåflodslandet i nuvarande Irak. I vanliga fall kallar vi inte det för vår kultur, men det är vår kulturs vagga. Och då kan man se den första skriften då, som jag ska visa lite, den kilskriften då, som är oerhört intressant när det gäller möjligheten att bygga upp kunskap och erfarenheter och sprida dem i samhället. Så kan man se hur själva sättet att skriva förändrades. Och det som är intressant är att om man tittar, man började skriva i bilder och sen blir det allt mer och mer symboliskt. Och när man kommer bort till högra sidan där så kan man inte längre se vad det här föreställer då. Så man går ifrån det som kallas en ikonisk avbildning till en symbolisk skrift. Och då kan man fråga sig varför man gör det. Varför höll man inte kvar det sättet att skriva? Och när vi kommer lite längre fram, eller ja, inte längre, det här är från samma tid då, så kan man säga att skriften antar en väldig form av komplexitet då. Och då kan man säga att den här är oerhört intressant, för att ni kan titta hur länge som helst på den här, hur länge ni vill, ni kan sitta här till ni blir väldigt, väldigt trötta, men ni kan aldrig räkna ut vad det här betyder. Det vill säga att det här har blivit så abstrakt och så främmande så att det förutsätter undervisning då. Det förutsätter instruktion. Och just, det var just precis vad som hände. Det var den här skriften som är det första exemplet i historien på att vi får en teknik för kommunikation, en teknik för att sprida kunskaper och färdigheter som är så komplicerad, som man måste lära sig den genom undervisning. Man måste säga till folk att sätta nu ner där, så ska jag tala om för hur det här fungerar. Och så skulle man lära sig bortemot 1000 olika tecken som man skrev i början. För ungefär 5000 år sedan. Så den här utvecklingen, den leder alltså till att man går från att skriva på ett konkret avbildande sätt till att skriva på ett abstrakt sätt. När man gör det, då måste man alltså sätta igång någon slags formering av människor. Då måste man se till att människorna hänger med i det här. Och då uppkommer skolan som ett svar på detta. Så Så vi ser en utveckling av sådana här tekniker för att avbilda och skriva. Och samtidigt måste man då formera människor så att de kan ta del av detta. Då. Det vill säga man kan inte bara stå och titta på det. Man kan inte heller bara växa upp i familjen och läsa detta. Utan man måste gå till en speciell miljö. Och den speciella miljön då blev skolan. Som faktiskt fortfarande har samma uppdrag i just det här avseendet som det hade i den här tiden. Då kan man säga att den här anledningen till att då skriften blev så viktig då, det är inte att skrift i sig är så där oerhört märkligt, utan skriften kom att inkorporeras i samhällsinstitutioner då. Den kom att bli det språk som samhällsinstitutioner använde sig av. Om vi tittar på handel med kvitton och kontrakt och rättsväsendet med olika typer av uppgörelser och domar. Titta på skolan, titta på vetenskap och många andra verksamheter. Så skriften blev helt enkelt en teknik då för att bygga upp ett socialt minne hos oss. Men inte i alla samhällen och långt ifrån i alla kulturer. Utan vi lever då i någonting som man kan kalla för dokumentsamhälle. Då. Det vill säga att det är ett samhälle som bevarar sitt minne genom dokument. Och det intressanta här, det är ju att även när man gör detta så försvinner ju inte de andra sätten att bevara. Vi berättar fortfarande saker och ting för varandra. Vi ritar fortfarande bilder, vi gör instruktioner. Och sådana saker. Utan det här är då pålagringar och ytterligare sätt att göra detta. En väldigt viktig utveckling av detta då kan man säga det är att när skriften går från att vara bara en minnesteknik. Det vill säga en teknik för att registrera information. Till att bli en teknik för att också hantera berättelser. Det vill säga när man börjar teckna ner berättelser. Också. Så vi fick berättelser kunde framföras så att säga, både så här som vi står nu och samtidigt kunde man läsa dem. Då. Och de första exemplen på det i vår kultur, de är inte så gamla. Det är de första texterna, sagorna som började upptecknas i Grekland. Då, jag förstår, de har kallat för litteratur. Och där kan man då alltså, ja, det finns några äldre, det finns en berömd bok som heter Gilgamesh. Men där kan man säga då, från och med den punkten i princip så kan människor göra liknande erfarenheter på två olika sätt. Å ena sidan kan man lyssna på någon som har varit med om detta som berättar på det. Å andra sidan kan man läsa om det. Man kan sätta sig och titta i boken då, istället och få del av samma erfarenhetsvärld. Och just den här kombinationen av berättelse och text kommer att påverka hela världsbilden då. Under den här tiden. Och om ni tittar på den här, det här är en person som heter Denis Schmant-Besserat som har om ni tittar på den här bilden som kommer från eller bilderna som då är bilder som har suttit på olika typer av keramik och sådana saker, så ser ni här en stilistisk avbildning av figuren. Ni ser figurer som står varandra håller i handen och ni ser där avbildat det är kvinnor. Allt på den sidan. Och det här var alltså, det här kan man se hur konsten då, det är ju oerhört vackert, mötte berättelsen. Om man tittar på nästa bild så ser ni att de här personerna är avbildade liksom som de var. Om man tittar på nästa bild så kan ni se att bilden har också blivit en berättelse. Det är någon som gör någonting, det är någon som lämnar över gåvor till en prinsessa här. Och det betyder att sättet att rita bilder blev också påverkat av berättelsen. Det vill säga man tog bilden i anspråk för att berätta sånt som man berättar i texter. Så här finns en slags förening mellan berättelser i ord och berättelser i bilder. Och det här är också en väldigt stor förändring. Så man kan säga att det här är ju allt sånt som man lägger utanför oss själva då. Det här är sånt som inte finns mellan öronen på var och en av oss, utan det ligger utanför oss. Och vad vi måste utveckla då, det är tekniker där vi måste utveckla kunskaper då för att kunna hantera detta, för att kunna förstå detta, för att kunna bruka det, för att kunna ta del av det och sådana saker. Och det här kan man då, de här representationella redskapen kan man då se som inskriptioner. Det vill säga det är sådana spår av våra erfarenheter som vi kan fästa på objekt. Som vi kan fästa på i böcker eller vad det är för någonting. Och som är väldigt annorlunda än vårt eget personliga minne. Med hjälp av de här kan man bygga upp ett vad man brukar kalla för artificiella minnessystem eller externa minnessystem då. Och det är just det som vår kultur har gjort i oerhört stor utsträckning. Det vill säga vi har använt oss av texter, vi gör diagram, vi har kartor, vi har databaser, vi har olika typer av instrument och allting sådant. Och allt detta lägger vi utanför oss själva. Och det vi får göra då, det är så att vi måste utveckla kunskaper hos människor som gör att de kan använda sig av detta då. Det kan man säga att det är det press som den här materiella kulturen utvecklar på samhället då. Så att de här, man kan säga att de artificiella minnessystemen då, de är väldigt annorlunda från våra personliga minnen då. De fungerar på ett helt annat sätt än vad våra egna minnen gör. För det första så kan man då sprida de här inskriptionerna, om det är böcker eller texter eller instrument eller databaser, vilket betyder att de finns, alltså de finns tillgängliga då, i det publika rummet. Man kan, om man har rätt typ av kunskap och erfarenheter, så kan man ta del av dem. Man kan använda sig av dem. De är inte personliga på det sättet som våra egna minnen är. De är också ofta, inte alltid, men de är ofta ganska permanenta. Det vill säga att de är bestående. Man behöver inte lägga ner någon energi på att minnas en massa information om man kan dokumentera det utanför kroppen. De kan återanvändas. Man kan använda dem igen och igen och igen och igen. Och det är själva verket vad vi gör. Och de är helt obegränsade. Det finns ingen stopp här. Det finns inte alls de begränsningar som finns hos människan som varelse. Och de är utorganiserade på ett sådant sätt att de är tillgängliga då, i de flesta fall. Inte tillgängliga för alla, men tillgängliga för dem som de är ägnade för att, som är ägnade för att användas utav. Och det är just det här, just att lära känna de här reglerna för hur den här informationen är organiserad, som är det som är väldigt mycket av vår utbildning. Det pris vi betalar för detta då, att vi bygger upp det externa enorma minnet, alltså fullständigt oändligt då, och där man kan se alltså den digitala tekniken som en slags lösning på det här problemet. Det pris vi betalar för detta då, det är att vi förtinligar våra erfarenheter då. Vi gör om dem till information. Vi gör om dem till någonting som är, alltså en bok betyder ju ingenting i sig, den betyder någonting när man läser den eller tar del av texten. En tavla är ingenting i sig, utan den blir någonting när man betraktar den. En databas är ingenting, utan den blir någonting när man använder den. Så det här kan man kalla för förtydligande eller verifiering. Och man gör om mänskliga erfarenheter till information och lägger informationen där ute. Så därför är det som finns i de här förråden då inte kunskap, utan det är information som någon måste kunna omvandla till kunskaper. Så sådana här då, det här processen av att kunna lägga saker och ting utanför sig då, det kan man säga att vi kan aldrig lägga våra erfarenheter eller våra insikter utanför oss, men vi kan lägga spåren av dem utanför oss. Vi kan lägga det vi lärde oss eller det vi kom fram till. De kan man säga då att de på något sätt återpresenterar eller representerar mänskliga erfarenheter, tankar, idéer, föreställningar, insikter och så vidare. Och vi gör det med hjälp av en uppsättning symboliska system som blir allt mer och mer komplexa, allt mer och mer sammansatta ju längre fram vi kommer så. Men allt det här bygger då på att människor är formerade så att de har sådana erfarenheter så att de kan använda sig av detta och ta del av detta. Och det är det som uttrycks som att de här förutsätter då tolkningspraktiker och tolkningsgemenskaper. De förutsätter att det finns så här resurser att möta den här utvecklingen. Och sådana här tolkningsgemenskaper, det är då alltid människor. De är alltid sociala. Och varje tolkning då är så här både en återskapande av det som var det, men samtidigt en kreativ process. Det är inte, när vi läser en bok så är det inte exakt vad författaren menar, utan vi skapar någonting av detta som ligger mer eller mindre nära det som författaren avsåg, om nu författaren var helt klar över vad han eller hon avsåg, vilket inte alla författare är alltid. Det vore tragiskt. Det här är ett exempel på en sån här externalisering av våra erfarenheter. Det här är då det skriftspråk som vi använder för musik då. Och att kunna spela den här innebär inte bara att man kan mekaniskt klinka sig fram genom det hela, utan att kunna spela är en kreativ akt, att kunna göra någonting av det, att kunna omvandla det från död information till ett musikstycke då. Så att det här är inte fyrelis, utan det här är liksom grunden för fyrelis. Det är skriftversionen av fyrelis. Och då kan man säga, när det gäller det här med det här med Fidelis illustrera ett problem som dyker upp i historien, nämligen att alla människor kan inte längre behärska alla de här symboliska systemen. Så inte alla som sitter där inne kan läsa noter, exempelvis inte jag heller. Och även om jag har kunnat gjort det en gång, så kan inte hålla aktion med alla de här systemen. Det är helt enkelt för mycket då. Det här är ett annat sånt exempel. Jag sa förut att det är väldigt mycket av det som har utvecklats, behålls i samhället och lever kvar på något sätt. Kanske inte centralt, mitt i samhället. Men det finns kvar på något sätt. Ett sånt exempel är, kan man ta som morsealfabetet. Det har nästan försvunnit. Det är nästan ingen som kan det längre. Trots att det för 50 år sedan var väldigt vanligt förekommande i många olika sammanhang. Men att det har försvunnit betyder inte att vi har glömt av det. Det finns i vårt sociala minne. Om vi av någon anledning skulle vara lära människor morsealfabet, skulle vi kunna göra det utan vidare. Det är inget problem. Det är väl dokumenterat och väl presenterat. Övar man en vecka så kan man det ganska bra. Det här är ett annat exempel på det. Ett berömt exempel. Det är en skrift från Grekland då, som man kan säga att här har vi också då tappat den här koden. De två översta tavlorna finns inte tolkningsgemenskapen kvar längre. Det går inte att tyda. Det finns tillräckligt många dokument bevarade. Medan för den nedersta så kan man läsa den här då. Det är en hieroglyfliknande skrift. Men det förekommer alltså att vi tappar förmågan att tolka saker och ting. En viktig aspekt av det här då, det är att sådana här representationella redskap av typen text och databaser, de lever aldrig alltså av sig själva, utan de finns alltid i mänskliga sammanhang, i mänskliga kontexter, i mänskliga miljöer. När det gäller texten så kan man se att universiteten är ett väldigt intressant exempel på hur texten bytte hemvist, gick från den religiösa sfären över i en mer sekulär sfär, även om de första universiteten var också religiöst formerade. Men man kan säga att det uppkom en ny tolkningsgemenskap för texter. Man började läsa texter på andra sätt på universiteten. Exempelvis så läste man, började man läsa tyst på universiteten. Tyst läsning. Och det var något som var väldigt konstigt från början. Det var faktiskt i religiösa sammanhang var det väldigt problematiskt om människor läste tyst. För att ett sätt att kontrollera människor, det var att de läste högt. Om man läser högt så kan man kontrollera om människor tänker. Och för det är väldigt svårt att läsa högt och tänka på någonting annat. Man får koncentrera sig på läsningen då. Man gjorde också om texterna så man fick rent tekniskt en helt annan framtoning. Man fick exempelvis rubriker och stycken och marginaler och index. Man började göra kompendier och sammanställningar och allt sånt. Varför gjorde man det? Jo, därför att det sätt att läsa på, som var intressant på universiteten, det var ett helt annorlunda sätt att läsa. Det var ett kritiskt sätt att läsa. Det var ett sätt man var intresserad av att utveckla kunskap. Man var intresserad av att veta om någonting var sant. Och sånt. Så man läste i och för sig väldigt liknande texter i många fall som man gjort i kyrkan. Men man läste dem på ett helt annat sätt. Och ett helt annat syfte. Och ett helt annat ändamål. Så man kan säga att det som är intressant i det här sammanhanget är då att skriften har blivit och texten har blivit en slags samhällsbärande del hos oss då. Det är väldigt många av våra erfarenheter som vi får den vägen. Åtminstone har det varit så under de senaste 200-300 åren för folkflertalet. Och den är också, man kan också säga att skriften på många sätt är grunden för väldigt mycket av det som vi tar för givet. Exempelvis vårt rättsväsende. Det är väldigt svårt att exempelvis ha ett uniformt rättsväsende om man inte kan analysera skriftliga domar och ha gemensamma lagar och sånt. Och det här är då sånt som man kan säga utmärker dokumentsamhälle då, den här trust in writing, trust in text. Har du något kitto på det, säger vi liksom. Det betyder att har vi det dokumenterat då i någon form. Och då kan man säga att den här sätten att läsa kom också att utvecklas och förändras väldigt mycket. Och anledningen till det var då en teknisk innovation igen som kom fram och som började provocera kan man säga de traditionella formerna, precis som den digitala tekniken provocerar oss idag. Det första sättet att läsa som nådde folkflertalet, jag talar inte om eliter nu för eliter har en annan historia. Det var att man kunde läsa en bekant text, en religiös text, det som man kallar för den protestantiska läsfärdigheten. Det var det som man försökte uppnå med hjälp av alfabetisering och sådana saker. Det vill säga man försökte i vår del av Europa, till skillnad från södra Europa, försökte man få med sig hela befolkningen in i det här nya sättet att göra erfarenheter. Och den här skillnaden mellan Nord- och Sydeuropa har ju försvunnit nu i den här generationen, eller nästan försvunnit. Där hela tiden när man såg så att läsfärdigheten har varit mer utvecklad i norra delen av Europa. Så småningom så ändrades den här alltså betydelsen av vad det menade att man kunde läsa, och man övergick till det som man nu brukar kalla för folkskolans läsfärdighet. Och det består då att man inte bara läste religiösa texter, utan man skulle också kunna läsa en obekant text. Någonting man aldrig hade läst förut. Och det var en väldig höjning av förväntningarna på läsfärdigheten. Varför blir det så? Jo, det är helt enkelt därför att texter börjar bli mer spridda i samhället. De börjar omfatta andra områden än det religiösa. Folk efterfrågar annat. Vi får tidningar tidigt 1800-tal. Vi får pamfletter och politisk argumentation och sådant. Så småningom kan man säga att det var den folkskolans läsfärdighet ersattes då utav det som man kallar för den tekniskt vetenskapliga läsfärdigheten, som är en ytterligare, en mycket mer avancerad form av läsning, det vill säga där man förväntas för det första kunna läsa väldigt mycket olika saker, men man förväntas också kunna handla efter dem, man förväntas kunna förstå vad man läste. Det var aldrig något uttalat på folkskolans till att man skulle förstå. Folkskolan var ju i väldigt stor utsträckning en religiös indoktrinering. Och då kommer jag avslutningsvis över till vad som händer nu då, och man kan säga att i vår tid, den här digitala läsfärdigheten, och så ställs vi inför en helt ny, inte en helt ny, men vi ställs var och en som personer inför en situation då där det här med att läsa och lära inte bara blir att kunna återge vad som står i böcker, utan det handlar om förmågan att kunna omvandla information till kunskap då. Det vill säga att kunna utnyttja den här externa, alla de här externa kunskapsbaserna och göra om dem till någonting som är relevant, viktigt, intressant och för det vi håller på med. Så man kan säga att i det här perspektivet, och just när det gäller våra sätt att läsa och att få kontakt med det här sociala minnet, att kunna utnyttja det då, så innebär den här digitala tekniken en jätteförändring som håller på att rulla nu över många verksamheter. För det första så får vi helt nya sätt att minnas och dokumentera saker och ting. Och vi får tillgång till minnesresurser så att säga personligen som vi har omkring oss. Om man vill så kan man säga att den här tekniken löser då många av problemen med att dokumentera som vi har haft med att lagra information. Då. Det är ingen konst att lagra information längre, och det kan göras i alla former. Vi får nya sätt att dela information och nya sätt att samarbeta. Vi får nya former av virtualitet. Och fast det virtuella är inte, som jag sagt, nytt. Det har funnits långt tillbaka. Fast det får en annan form. Och vi får nya sätt att umgås och interagera med varandra. Vi får helt nya sätt att lära också. När man umgås med digital teknik så lär man sig på andra sätt än vad man gjorde tidigare. Man lär sig skriva och läsa och räkna på andra sätt exempelvis. Så den här nya formen av läs- och skrivfärdigheter då kan man se både som en förlängning av vad vi tidigare hade, men också en förvandling då utav det hela, där kraven höjs och förväntningarna ändras då. Så vi läser på nya sätt. Vi läser mer selektivt, vi läser mer så att säga, vi har mycket större utbud, så vi måste utveckla strategier för att skydda oss mot information av olika slag. Det är också en multimodal värld där bild, text och andra symboler samverkar på helt nya sätt. Så bilder och texter sammanflätas, framställs och produceras på helt andra sätt. Och sen är det kanske en av de största förändringarna som vi genomlever just nu i den här i våra dagar. Det är då att vi har helt nya sätt att få tillgång till information. Tillgängligheten har förändrats under de senaste 5 åren ganska dramatiskt. Vi behöver inte vi kan uppsöka väldigt mycket av det som finns dokumenterat ifrån vårt eget hem, från vårt eget skrivbord. Vi kan nå väldigt mycket av detta, och det här ändrar också förväntningarna på vad vi ska kunna, vad vi förväntas behärska då, när det gäller att utnyttja detta. Så man kan säga att det här leder till att vi får andra sätt att lära, andra sätt att förhålla oss till världen då. Och något av det mest intressanta med den övergången till digital teknik då, det är att det som vi har kunnat dokumentera tidigare, det har ju varit information, det har varit i väldigt stor utsträckning text, som i sin tur har varit så att säga, samma sak som det vi har talat. Alltså man har, det har varit talet som har varit grunden för det hela. Med den nya tekniken då, så är en av de mest intressanta aspekterna av detta, och det som gör den så dubbelt många sätt, det är att vi nu också håller på att externalisera det man kan kalla för mänsklig intelligens eller förståelse i väldigt stor utsträckning. Så det vi gjorde tidigare mellan öronen själva, så att säga, räknade eller stavade, eller ingenjören som ritade byggnader eller delar till en bil eller något sånt där, eller läste kartor, så det kan vi nu göra med hjälp av teknik. Ett modernt bokföringsprogram exempelvis kan man inom bråkdelen av en sekund ta fram otroligt mycket information om man är van användare, och det kan ta lång tid att vänja sig. Men det intressanta är, kan den personen som kan göra det återskapa den process genom vilken den här informationen togs fram? Och det kan vi ofta inte idag. Vi kan använda tekniken, vi kan lösa fantastiskt komplicerade problem, men vi kan inte återskapa den process genom vilket det här sker, utan vi måste utveckla en slags trust in technology. Vi måste lita på att det fungerar. Och det här är då en sån förändring som jag tror är, när man i framtiden kommer att titta på vår tid, så kommer man att se på våra apparater som oerhört simpla, oerhört triviala. Men vi har tagit det här steget att utveckla, så att säga, lägga in i det sociala minnet, inte bara information utan också vår egen förståelse, det vill säga tankeprocesser som vi använder för att styra olika typer av aktiviteter, och som vi litar på i väldigt många olika sammanhang. Och det här leder också till väldigt olika sätt att lära sig saker och ting. Väldigt många av oss kan använda exempelvis en GPS-navigator, men det är inte säkert att vi kan rekonstruera hur den fungerar, eller vi vet hur den står i kontakt med satelliter och sådant, utan det lär vi oss sen möjligtvis i bästa fall. Okej, tack så mycket. Det var allt jag hann med idag. Då har vi tid för frågor. Ja. Ja, det innebär helt enkelt att man använder flera sätt att kommunicera än tal. Man använder bild och ljud och animationer och film och ja, kroppen och ögonen och allt sånt där. Det är en modalitet, eller liksom en dimension eller ett. Det är där den nya tekniken skiljer sig åt, och att den tillåter väldigt hög grad av multimodalitet. Den tillåter exempelvis bild och ljud och skrift samtidigt på nya sätt. Ja. Ja.
Jag tror att skriften har för framtiden, men alltså idag så får man kanske en avmattad fas på en maskin att läsa upp skriften.
Ja, just det, men det kan man kanske göra. Nu är det ju inte alls lätt att göra det här faktiskt, därför att tal och skrift är två olika sätt att kommunicera, och vi tror att vi pratar som man skriver, men det gör vi ju inte, utan det är en väldig skillnad emellan. Men ja, men det är svårt att manipulera oss. Alltså det jag, alltså skriften är så samhällsbärande hos oss, så att det är svårt att se att man ska kunna ersätta den. Och det finns inte något intresse av att göra det heller. Om du tittar på många verksamheter så bygger de på skrift. Alltså det är, som jag nämnde, rättsväsendet till exempel.
På kort tid har vi ju gått från att vara ett helt valet mest och få skrev till att
det är riktigt. Ja, det är en sån förändring, och man kan säga det är någonting som den här tekniken medför också, som om man tittar på arbetsplatser och många sådana verksamheter, att väldigt stor del av befolkningen har gått från att ha en relation till text som läsare till att också producera text. Och det är oerhört mycket svårare också. Men alltså texten som texten är nog, flödar nog mer än någonsin. Det gäller ju faktiskt också litteratur. Och så det är många som har för sig att vi inte läser så länge, men det är inte riktigt. Vi läser på olika sätt, och olika grupper läser på olika sätt. Så att för mig är skriften helt samhällsbärande. Och man får titta på olika. Det kan ju hända att i vissa verksamheter så sker det några förändringar i en del delar av, men för helheten så är det. Det är så stora investeringar gjorda i detta. Det är så mycket uppbyggt på det sättet, så att men du kan ju se för den, du kan säga att ett lexikon, nationalencyklopedin, när den kom ut så kom den ut som bok. Men nu är de flesta använder nationalencyklopedin på nätet, och sen var den CD-ROM emellan redan fortfarande, men man kan säga att de resurser som möjliggörs på man på nätet är ju någonting annat än det som var tidigare. Men det innebär att man packar in skriften i ett annat sammanhang, inte att man tar bort den, utan man kan använda andra resurser också. Och sen kan man säga att om man tittar på de bilder vi gör idag så är de också ofta väldigt informativa och väldigt skriftlika. Så det är väldigt mycket information. Du måste förstå väldigt mycket innan du kan se vad det är för någonting. Så att, men däremot så tror jag det är viktigt att det här vi läser på andra sätt. Alltså det är en annan väg in i läsande och skrivande också idag. När man lär sig skriva med hjälp av tangentbord så är det en annan process än när man lär sig på det här sättet. Och där kan man tänka att det här att läsa, att skriva för hand som var ingången i skriftspråket nu mera så småningom blir någonting som man lär sig senare och kanske överhuvudtaget inte utvecklas så där jättemycket som du och jag fick göra när man skulle skriva A och O och sådana saker. Så där sker väl vissa förändringar och förskjutningar. Men det finns det som händer med många av de här sakerna, det är mycket diskussion kring miniräkningar och sånt, och man uppfattar att man får sämre förmågor. Men det som händer är att man får en annan väg in i väldigt mycket av samma saker. Man kommer in på ett annat sätt än vad vi kom in tidigare när man börjar med ett projekt 2+2. Så. Ja, fler frågor? Mm. Ja, det är klart, alltså man kan säga, alltså, det är klart att man ska ha tillgång till datorer och teknik, men datorer är, alltså en skola har ju många syften och många anledningar till att det finns. Och det är alldeles överordnade syften med vår skola, det är att fostra kompetenta demokratiska medborgare, och det kan inte datorn göra. Men datorn kan vara, alltså att samtidigt hålla borta den resursen är, jag blir också väldigt egendomligt i, eftersom det är vår unga generationsteknik. Och så, att det går, så man får ju förhandla på det här sättet. Det här är också väldigt paradoxalt i skolan. Så man kan titta när man gör, när vi har de nationella proven eller när vi har såna internationella jämförelser av skolprestationer, och så sitter alltså eleverna med papper och penna framför sig. De har ingen dator, kan inte koppla upp sig, allting sånt där. Och detta är ju en väldigt besynnerlig version av kunskap. Om jag skulle utvärdera en lärares eller en politikers kunskap på det sättet så skulle de protestera högt. Så det är att, så att säga, den här förändringen är inte någon liten förändring, utan det är en förändring i hela sättet att förhålla sig till kunskaper och erfarenheter och färdigheter och så. Men detta, i detta är ju den digitala tekniken bara en del. Den gör inte jobbet för oss, utan det är fortfarande samma projekt där. Lära sig tala med andra människor och lära sig argumentera, lära sig förstå, lära sig när man har förlorat en diskussion och lära sig en massa färdigheter som inte har med detta att göra direkt. Men man kan ändå säga att den tekniken är så central, så att försöka att hålla borta den är så, det är svårt. Men alltså skolan måste ha integritet, va? Det är det som är så viktigt. Om man skulle lyssna på alla de här, det är det som vi har följt i det här de senaste. Om man lyssnar på alla de här som vill köra över skolan med datorer så skulle vi inte haft någon skola längre. Utan skolan måste ha integritet och måste kunna få ställning till vad det här betyder för deras verksamhet. Hur kan man använda det här på ett produktivt sätt? Och vad är det liksom? Man kan inte bara säga att det ska in i skolan. Och så. Utan skolan har ju många mål och många syften. Och det här kan man använda för vissa syften, men inte för alla syften. Och det ersätter inte andra aktiviteter. Så att här sker en mystifiering då. Så väldigt många av de här förslagen till att föra in IT i skolan har ju handlat om att lösa problem som skolan inte har, och de problem som skolan har kan man inte hantera på det sättet. Det finns massor av sådana lösningar, finfina program och grejer, det är bara att ingen lärare kan använda dem, att det är ingen som vill ha en sån situation i skolan.
Ja, du säger att det är en kreativ handling att översätta
Ja, det, alltså alla de här, alltså när det finns ordet kreativt, det, alltså, men det menar jag inte att det liksom är vansinnigt nyskapande så, men du måste ändå liksom ställa dig inför vad är det här för någonting, hur ska jag göra det, vad är det liksom för, som musiker säger, vilken rendition, vilken version av det här, intressant och så. Och i det fallet kan man ju spela, man kan ju spela ett musikstycke på olika sätt, man spelar med olika instrument, sen så rutiniseras ju detta då, till sist behöver du inte det här, du kan göra det utan, du gör det bara i. Men alltså det är det som är problemet med allt den här som vi kan lagra runt omkring oss. Det är musiken, skriftspråk, alltså informationen. Att den inte själv, den ger bara ena delen. Den andra delen måste komma från den som tar hand om den. Alltså det är det som är, och det är därför vi måste vara formade på det sättet att vi kan göra detta. Och därför måste du, när du möter, och det kan du ta med en text eller en, ta det här pokerexemplet och så, du måste också möta det på samma sätt. Alltså en del finns där, men det måste också finnas en massa grejer hos dig, va? För annars kan inte det. Och sen måste du tänka efter, vad handlar det här om, vad försöker de säga, vad är det som är poängen och allt sånt där. Så det är därför som det är en sån skillnad mellan information och kunskap. Alltså det blir bara kunskap när det hamnar i människors händer och människors medvetande och tankar och så. Och det här är en, som man kan säga att vi har en informationsexplosion och så, men vi har inte någon kunskapsexplosion på det sättet. För det blir inte kunskap förrän man tar hand om det på något sätt och gör någonting av det. Sen kan man säga att en väldigt viktig del av våra kunskaper i den här typen av värld vi lever, det blir just att behärska de här olika sätten att symboliskt framställa saker och ting. Alltså det var ju bara ett exempel, vi kan ta matte, vi kan ta olika ämnen och allting sånt där, som användes av sina egna symbolspråk och så. Men det måste alltså till en person som för till någonting. Det är inte bara att titta på det och så slår det, utan måste alltid. Man kan säga att även om du adderar 1 + 1 så måste du göra det lite grann. Alltså du måste föra till någonting, det är inte självinstruerande. Ja, det är fler frågor. Kommentarer?
Tycker jag att det var en väldigt bra fråga som fick avsluta intressant föredrag, där vi har fått en bakgrund till allt det här som jag tycker är helt naturligt och som vi tar för givet. Jättemycket tack, Roger, som har hjälpt till att få oss kanske att kunna hantera det här på ett lite annat sätt, tänka till. Och jättemycket tack till er som kom hit och lyssnade. Och jag vill också hälsa er varmt välkomna tillbaka. Och hoppas att ni går in på vår hemsida och tittar på. Nu har ni ett sätt att komma in här. Det står www.ipd.se. Och det är ju så att IPD, Institutionen för pedagogik och didaktik, tillhör en fakultet. Och fakulteten är utbildningsvetenskapliga fakulteten. Det går att komma in den vägen. Och så bra, Roger, du har redan tagit fram om ni har adressen där uppe. Och sen så kan man också läsa DP. Och här nere ligger också då informationsblad. Och här står också DP-adressen. Så tack ska ni ha och välkomna tillbaka. Och jag förutsätter att du avslutar med en applåd.
Så, det är en idé på, eller en tanke på det. Hon är...